Olösta fall. En podd om försvunna människor och oklara mord. Mars. Luften är krispig men solen börjar sakta värma upp marken. Locka till sig gröna kvistar och känslan av att livet börjar om på nytt. Våren lurar runt hörnet och fåglarna kvittrar. Det är helgen innan påsk. Fredagen har övergått till lördag. Din sambo lämnar hemmet. Han ska ut. Hem till grabbarna och festa till lite. Dina två barn är sina pappor. En lugn lördagkväll innan sambo och barn återfyller lägenheten med samtal, skratt och liv. Men någonting sker. Vad som hände dig är än idag en gåta. För när din dotter kommer hem från pappahelgen är du försvunnen. Och när man finner dig är du inte längre vid liv. Du lyssnar på Olösta fall. Mitt namn är Sofie Nublin.
Och mitt namn är Nathalie Seov.
I veckans avsnitt ska vi berätta för er om mordet på 29 år gamla Susanne Lundgren 1997 i Bergsjön. Det är söndagen den 23 mars. Susannes 9-åriga dotter på väg hem till mammas lägenhet efter att ha spenderat helgen hos sin pappa. Men väl framme var mamman inte hemma. Susanne brukade inte vara borta. Det var inte likt henne. Och dottern blev både förvånad och orolig. En sedan tidigare planerad övernattning hos en vän på söndagskvällen gjorde att dottern gick från mammans hem igen till sin kompis. Men en övernattning blev två övernattningar. Och istället för att bli lämnad hemma hos mamma lämnade vännens föräldrar henne till mormor och morfar. Hennes mamma hade fortfarande inte kommit hem och var nu anmäld som försvunnen. Tisdag morgon den 25 mars befann sig en brevbärare på en gångstig i Bergsjön. Han var på sin vanliga runda, delade ut post och livet rullade på, precis så som det alltid gjort. Men så plötsligt förändras den här tisdagen. Från att ha varit en av alla de tisdagar som kommer, går och glöms bort, till att bli ett fruktansvärt minne. I en skogsdunge längs med stigen mellan Bergsjövägen och Tellusgatan fick han nämligen syn på någonting. En människokropp. En kvinna. Kanske låg hon och sov. Tätt intill henne låg en matta. Det hela såg mycket märkligt ut. Men brevbäraren fortsatte sin runda. Efter några timmar när kvinnan fortfarande låg kvar orolig när han gick förbi igen kunde han inte släppa tanken på att det var någonting väldigt fel med situationen. Brevbäraren larmade polisen som kom till platsen. Och nej, kvinnan sov inte. Hon var kall och hade ingen puls. Hon var död. Kvinnan visade sig vara Susanne Lundgren som anmälts försvunnen tidigare samma dag. Polisen avskriver dock ärendet eftersom de inte anser att dödsorsaken är mord. Men fallet ligger och gnager. År 2005 bildades polisens kalla fallgrupp. En grupp som kommer att ta över om brottsutredningen med grova brott där spåren har svalnat. År 2007 bestämmer sig kalla fallgruppen för att öppna Susannes fall igen. Man ber att få dödsorsaken prövad igen. Och denna gång tas fallet upp på riktigt. Och med brottsreduceringen mord. På frågan om det fanns någon speciellt skäl till varför vill polisen inte kommentera. När vi tar upp ett gammalt fall läser vi igenom alla förhör och all dokumentation en gång till. Det kanske finns någon som verkar veta mer än vad man vill säga. Eller så kan tiden göra att vi hittar nya infallsvinklar, säger kommissarie Thomas Lager i en artikel i Aftonbladet 2007. Vad var det egentligen som hände Susanne den där lördagskvällen i mars 1997? Susanne var ensam hemma. Barnen var hos sina pappor. Sambon hade klätt upp sig och gett sig av på grabbkväll hos en gemensam vän till paret. I medierna kallas han för 43-åringen. 43-åringen hade bjudit in Susannes sambo samt en annan kompis och de tre männen hade festat loss tillsammans. Vi krökade ihop helt enkelt och Susanne, hon var hemma hos sig, säger 43-åringen i en intervju i Aftonbladet 2007. 43-åringen hade varit vän med Susanne i 10 år. Och var ibland barnvakt till hennes barn, enligt honom själv. Under lördagskvällen ska alkoholen ha flödat hemma hos 43-åringen. Susannes sambo ska enligt 43-åringen ha blivit väldigt onykter. Så pass att han ska bli utslängd från lägenheten. I artikeln skriver även Aftonbladet att de ska ha fått in tidigare uppgifter om att 43-åringen ska ha varit mycket fest vid Susanne. Men att han självbestämt hävdar att relationen bara handlade om ren vänskap och absolut ingenting kärleksfullt. Tillsammans med 43-åringen är även Susannes sambo som ska ha sett henne vid Lidl den där sista gången, lördagen den 22 mars 1997. Susanne ska, enligt deras vittnesuppgifter, ha lämnat lägenheten för att röka och sedan aldrig kommit hem igen. Ja du Nathalie, det finns faktiskt ett intressant parallellspår i det här sorgliga fallet.
Mm.
Det är nämligen så att samma år som Susannes fall tas upp på nytt så händer någonting annat fruktansvärt för familjen Lundgren. Det är den 26 juni 2007 som gratistidningen.se skriver en kort artikel om att Susannes fall tas upp igen, nu med rubriceringen mord. Och Susannes mamma, Siv Lundgren, 72 år gammal, ska komma och ge sig av från hemmet i Olskroken i Göteborg samma dag som artikeln publiceras. Men hon kommer inte hem igen. Och så här säger Susannes syster till Expressen 2007, kort efter försvinnandet. Hon har varit deprimerad sedan mordet och kan ha gett upp när hon såg artikeln.
Så himla hemskt.
Verkligen. Ja, och det är maken som anmäler henne försvunnen. Han och Siv ska ha levt ett ganska isolerat liv sedan Susanne dog. Och maken berättar i artikeln på Expressen.se att Siv grävt ner sig i sorgen efter dotterns död. Och i tidningarna publiceras artiklar om försvinnandet av Siv med ett signalement som lyder så här. Siv Lundgren, 72 år, försvann från sin bostad på Olle Nystedts plats i Göteborg klockan 9 på morgonen den 27 juni. Siv är cirka 160 cm lång, har normal kroppsbyggnad och grått, halvlångt hår. Vid försvinnandet var hon troligen klädd i en mellanblå jacka, mörka långbyxor, röd-svart-grå jumper och svarta kängor. Samtidigt så är artikeln på .se någonting positivt, ett besked om att man återigen är på jakt efter den gärningsman som bragt Susanne om livet. Och Susannes syster menar på att mamman inte bara brukade försvinna så här och oron kring att mamman kan ha råkat ut för någonting, ett allvarligt brott, är vid den här tidpunkten påtagligt.
Mm.
Och en kvinnokropp hittas i ett litet vattendrag när Lilla Edet, det samhälle där man senast såg till Siv, och det ska visa sig vara Siv.
Så fruktansvärt.
Verkligen. Och så här säger spaningsrotens chef P.O. Johansson till Göteborgs-Posten i en artikel från 2007. Jag vågar inte uttala mig om vad som kan ha hänt, men vi granskar omständigheterna mycket ingående. Inte minst med tanke på vad hennes dotter råkade ut för.
Mm. Och mitt i allt detta när det här sker så tar faktiskt Susannes fall upp i Efterlyst. Och den 21 augusti, två månader efter att Siv anmäldes som försvunnen, grips två män misstänkta för mordet på Susanne. Och Hazaro säger i Efterlyst att polisen har bekräftat att den avgörande pusselbiten kom från oss. Så att det var då efter att ett tips kom in till Efterlyst. De två männen är Susannes sambo samt 43-åringen. Det vill säga de två personerna som sist såg Susanne vid liv. Som då grips.
Mm.
Ex-sambon häktades på sannolika skäl misstänkt för mord. Medan 43-åringen kort efter gripandet släpptes på fri fot då tingsrätten ansåg att det inte fanns tillräckliga bevis gentemot honom för att styrka åklagarens anklagelser. Samtliga detaljer om hur Susanne Lundgren mördades hölls hemliga med hänvisning till förundersökningen. Poliskommissarie Thomas Lager sa till Aftonbladet 2007. I inledningsskedet fanns oklarhet om hur hon hade dött. Mordmisstankarna avskrevs, men vid senare omprövningar konstaterades det att det rörde sig om ett mord. Alltså kunde de nu konstatera att det faktiskt var ett mord i Susannes fall.
Mm.
Men tyvärr så fanns det inte tillräckligt med bevis för att hålla ex-sambon häktad. Han kom att släppas i brist på bevis. Och nu då Susannes fall fortfarande olöst. Och det finns några märkliga omständigheter som jag tänkte att vi skulle kunna prata lite mer om.
Mm.
Det första är att polisen är övertygad om att Susanne bragts om livet natten mellan lördagen och söndagen. Det vill säga i samband med att hennes sambo kom hem och 43-åringen dök upp för att kräva tillbaka sina nycklar. Och det är ju de här två männen som är de sista att se henne vid liv. Och vi vet enligt utsago att sambon var så full att han hade kräkt ner 43-åringens lägenhet. Men det är ju bara ett påstående från 43-åringen i ett vittnesmål och inte bevisbara fakta i nuläget. Men jag tycker det är lite märkligt att ingen märkte att Susanne inte kom tillbaka efter att hon hade varit ute och rökt. Att det är lite konstigt att det inte finns några uppgifter om det.
Det tycker jag också, för att en annan hade ju blivit orolig om en sambo inte kommer tillbaka.
Mm.
Och visst kan Susannes sambo ha somnat om hon nu var så här onykter. Men jag tycker ändå att det känns lite märkligt. Jag undrar spontant vad som hade hänt tidigare. Om man redan från start 10 år tidigare hade konstaterat att det var mord det handlade om. Och satt den rubriceringen redan då. Att man helt enkelt hade kommit igång med utredningen när alla de här spåren fortfarande var färska. Vad tänker du kring det, Nattis?
Ja, jag tror att det hade kunnat se helt annorlunda ut i det här fallet om man hade gjort det. Och jag är väldigt nyfiken på varför man inte trodde att det var mord inledningsvis. Om det var svårt att säga på grund av att kroppen saknade synliga skador eller var det någonting mer. Vet vi någonting mer om det? För det känns annars ganska märkligt när en kropp hittas på det viset att man inte skulle misstänka mord inledningsvis.
Nej, det står ingenting om det här. Så det är verkligen en sån sak som jag reagerar på. Så, nej.
Mm. Det känns som att man förlorar lite tid där i början för att man inte utreder det som ett mord.
Ja, och de har väl kanske utgått från att hon har lagt sig ner där vid busken och dött helt enkelt.
Mm.
Men i och med att det finns ingen information kring själva mordorsakerna och det här som de skriver att på grund av förundersökningsrapporter. Och, men nej, så det finns inget medialt kring det tyvärr.
Nej.
Däremot har vi en annan sak som jag tycker är intressant som kriminalkommissarien Thomas Lagen tar upp i artikeln på Expressen.se 2017. Och det är det faktum att ingen sett Susanne förrän brevbäraren fann henne på tisdagen. Med tanke på hur nära gångvägen hon faktiskt låg.
Mm.
Och så här säger då Thomas Lager. Det är väldigt nära gångvägen. Det är en reflektion som jag också gjort efter att ha varit på platsen. Det är märkligt att ingen har sett henne tidigare. Man får känslan av att hon inte har legat där så länge. Utan att hon har kommit till platsen senare.
Det är ju verkligen intressant, för jag tänker med natten mellan lördag och söndag och sen hittas hon inte förrän tisdagen. Det är rätt så många dagar. Så det är ju en möjlighet att det skulle kunna vara att kroppen har transporterats dit precis innan den upptäcktes. Att hon faktiskt har varit död på en annan plats tidigare. Att det finns liksom en helt annan mordplats eller en helt annan plats som kroppen har förvarats på tills dess. Det har man ju sett i andra fall. Att det skulle kunna vara sånt som har hänt.
Ja, och återigen kommer vi då tillbaka till det här vittnesmålet. Att det är 43-åringen och sambon då som säger att Susanne gått ut och rökt. Men ska hon då gått ut och rökt på lördagen, inte kommit hem och sen dykt upp död på tisdag morgon?
Mm.
Vad har hänt däremellan? Vad har hon varit? Vad har hon gjort?
Mm.
Det känns väldigt suspekt om du frågar mig.
Ja, det gör ju det. Man hade ju blivit jätteorolig om någon inte kom tillbaka.
Ja, jag tänker det också.
Och ja, jag undrar vad det var som fick polisen att tro att det inte rörde sig om mord inledningsvis. Det är ju ingenting vi har några fler uppgifter om, men det hade varit intressant att veta. Och liksom, ja, nu har de ju ändrat sig och tror att det rör sig om mord. Men tyvärr så finns det inte riktigt med bevis för att dra det här vidare. Så mer tips eller bevisning behöver komma in till polisen. För att de ska kunna lösa det här mordet.
Eller att någon pratar bredvid mun, helt enkelt.
Mm. Det finns mellan 300 och 400 olösta mord i Sverige som inte är preskriberade. Polisen i Stockholm, Malmö och Göteborg har så kallade cold case-grupper, eller kalla fallgrupper, som arbetar med ouppklarade mord. Det finns cirka 150 ouppklarade mord i Stockholms län. I Skåne län finns 65 olösta mordfall och i Västra Götaland ungefär lika många. Alla fall får inte samma uppmärksamhet. Vissa fall är helt i glömska. Det är fruktansvärt. Kvar står anhöriga, döttrar, söner, barnbarn, föräldrar och syskon och får inte svar på sina frågor. De får aldrig något avslut. Vi får aldrig sluta uppmärksamma dessa fall oavsett hur många år som passerar eller hur många rubriker som byts ut på löpsedlarna. Jag är inte så förtjust i att bara vissa fall uppmärksammas i media. Det är olyckligt. För oss är alla mord lika viktiga att lösa, säger kommissarie Thomas Lager i en artikel i Aftonbladet. Fallet Susanne Lundgren är fortfarande ett av alla de ouppklarade mord som kalla fallgruppen jobbar med. Men för att det ska ha en chans att bli löst behövs nya tips och spår komma in. Förundersökningen är fortfarande öppen och jag kan inte servera allting. Man får fortfarande ha kvar hemligheter. Men på de 10 år som jag höll på med kalla fall lärde jag mig att inget ärende är kört. Att det alltid finns en möjlighet att komma vidare med alla ärenden. Nu när preskriptionstiden är borttagen så lever det hur länge som helst. I alla fall så länge som man kan anta att gärningsmannen är i livet, sa Thomas Lager till Expressen år 2017, 10 år efter att förundersökningen togs upp igen. Har du tips om vad som kan ha hänt Susanne Lundgren den 22 mars 1997? Kontakta polisen på 114 14. Våra tankar går ut till Susannes familj och anhöriga. Tack för att just du har lyssnat på veckans avsnitt av Olösta fall. Vi är tillbaka igen nästa vecka med ännu ett avsnitt. Ta hand om varandra.